Ja, jag heter Valborg och jag kommer från Piteå och har varit här sedan 1958. Under den tiden så har jag varit hemma i 3 gånger. Och det har ju blivit en väldigt, ja, en fantastisk förändring egentligen sedan jag kom hit. Då vi var bara 5 stycken och nu är vi väl 25 åtminstone.
Kom du hit som sjuksköterska då?
Ja, jag hade sjuksköterska och barnmorskeutbildning och kom ut som sådan. Och jobbade i sjukvården då tills 76. Och sen dess har jag varit ju i mera evangeliskt arbete.
När du kom hit tyckte du att det var mycket annorlunda än hemma?
Ja. Och ja, det går aldrig att föreställa sig hur många som än berättar om det. Även om fast man ser bilder så kan man inte fatta. Jag önskar ibland när jag visar bilder då hemma i Sverige. Jag är inte särskilt pigg på det, men jag önskar att man hade med sig doften härifrån. Och ljudet. Och flugorna. Och allt det här som man missar. Värmen till exempel. För man kan inte annars. Det är ju själva atmosfären det. Så det blir lite missvisande.
Är Mpong en jobbig plats att bo på?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det har varit väldigt härligt. Jag kan väl säga att jag har haft ett väldigt lyckligt hem från ursprunget. Alltså. Men ändå så, sen jag kom ut hit så har jag väl känt att det har varit ändå. Det här har varit hemma. Och här har jag nog haft min allra finaste tid. Det har jag. Jag är ju ensam, som du vet. Och när jag då kom hit så var vi 2 ogifta och så 2 familjer. Men jag har för det mesta gått omkring och känt mig som världens lyckligaste. Så jag liksom inte... Ja, det har varit någonting som jag tror Gud bara kan liksom ta av en. Det där att ha familj och så.
Du har inte saknat familj?
Nej, det har jag inte. Jag var på väg och tänkte att jag skulle gifta mig och liksom var på väg till det. Men sen så tror jag att Gud kom in i bilden och sen blev det då att jag åkte ut hit till Afrika. Och jag har aldrig känt mig ensam på det viset. Man kan vara ensam, vet du, på många sätt. Men inte när det gäller det, just. Annars så tycker jag väldigt mycket om barn och så. Mm.
Du kom alltså hit för självständigheten. Hur har du upplevt de förändringar som har skett i Zambia?
Jag tycker nog att i det stora hela att man har upplevt det, jag upplevt det positivt. Vi hade väl rätt så jobbigt i om man ser för independence-tiden, ganska oroligt runt omkring här var det. Och nog tror jag att man tänkte på vad som hade hänt i Kongo då och tänkte ska samma sak hända här, men vi såg ju det att så snart som Zambia föddes så blev atmosfären en helt annan, även emot oss, emot de vita. Och ofta har jag ju beundrat afrikanerna här. Man tänker sig att de ändå har haft så pass eländigt på grund av att de har inte blivit framsläppta så som de hade behövt att få göra. Att de skulle ju ha kunnat gett igen på... Jag undrar ibland själv hur jag skulle ha gjort om jag varit i deras kläder. Men han hittade mig 20 nyp här och där.
Du tyckte alltså att de hade det svårt innan självständigheten?
Här ute upplevde man kanske inte det på samma sätt. Men när man kom in i städerna, jag vet hur jobbigt jag tyckte det var i affärer. Och på posten och sådär. Man skulle stå i olika köer och råkade vara någon afrikan som kom och ställde sig i fel kö, så blev det då reprimander där. Och jag har varit med om vid några tillfällen jag har bara lämnat det jag har hållit på, speciellt i en köttaffär. Att jag gick direkt ut, jag hade börjat handla, men de sparkade en utav afrikanerna där som betjänade. Och jag bara sa det att här handlar inte jag med, utan jag gick ut och det satte jag aldrig mina fötter igen. Och det där var ju inte bara en engångsföreteelse, det såg man ju väldigt ofta. Så det var skönt när det blev över, faktiskt.
Men hur har du sett på missionens ställning nu då, efter självständigheten? Har ni varit respekterade?
Ja, det tycker jag. Jag tycker inte att vi har haft någon, sett någon skillnad där egentligen. Snarare tvärtom, det tycker jag.
Många av de här ledarna har ju gått i missionsskolor förut.
Ja, det har vi och det har de. Och även president Kaunda har ju stor respekt för missionen. Har ju kommit här och hälsat på oss lite nu och då.
Sen är det väl så att varken skolor eller sjukvård skulle ha kommit igång på det sätt som det har gjort i alla fall. Om inte missionerna hade funnits.
Nej, det tror jag inte. Jag tror ändå att vi har haft en stor uppgift där. Nu är det ju väldigt skojigt i församlingarna till exempel. Att man ser att det är liksom, vi jobbar tillsammans på ett helt annat sätt än vad det var tidigare. Nu är ju församlingarna överlämnade åt de infödda pastorerna och evangelisterna. Och vi fungerar mer som, ja, vi jobbar mer hand i hand kanske. Och åker ut till olika församlingar när de kallar oss. Och det är inte ont om arbete.
Hur stor församling har ni här egentligen?
Jag tror nu här på en pong att det är väl omkring 600 medlemmar, tror jag.
Och nu deltar du aktivt i evangelisationen här?
Ja, det gör jag. Och jag har rätt mycket med ungdomar att göra. Det är inte det att jag har själv valt, utan det är så de bara kommer. Och det tycker jag nästan är det roligaste. För att jag tror också att det hjälper en att behålla sig ung själv. Jag är inte så ung som ser. Men jag tror att det betyder väldigt mycket att man har umgänge med ungdomar. De kommer hit en grupp unga grabbar varje vecka, en dag i veckan. Då vi kommer tillsammans och sjunger och har ett bibelstudium och pratar öppet och om problem och sådär.
Är det sådana som arbetar här i närheten?
En del jobbar på sjukhuset och andra bor här i närheten. Mm.
Tror du att det är svårt att vara ung i Zambia idag?
Ja, jag vet inte om det är svårare än i Sverige till exempel. Jag skulle väl tro att vi har ju ett problem i Sverige med arbetslöshet och det är ju här också. Fast här skulle man kanske kunna göra lite mer. Här finns ju en fantastiskt stor areal av jord som inte är brukad som man skulle kunna sätta händerna i. Om man riktigt ville, tror jag. Men det är väl så att många har gått på en secondary school-utbildning. Och då tycker man nog kanske att man inte vill gå tillbaka till jordbruk och så. Utan att man skulle behövas på annat vis i landet.
Men den här brytningen mellan det traditionella sättet att leva och det moderna som nu tränger igenom här. Vållar inte den problem också?
Ja. Jag tror att det kommer att ta en ganska lång tid innan folk i allmänhet har kommit över den här bryggan. Liksom, för att nu är det som att de inte liksom, de vet liksom inte hur de ska bete sig. Jag tror att många människors konstiga beteende beror på att de inte riktigt vet. Det är så främmande för dem. Det här att de håller på något sätt att bryta sig ut i någonting nytt. Och att det kommer att ta sin lilla tid innan de blir liksom sig själva. För jag tror ändå att de har varit under ett annat folkslag, om jag så säger, så länge. Så att det kommer att ta tid innan inte bara den här generationen utan den generation som kommer att följa. Innan den är sig själva, kommer vara naturlig. För det tror jag inte att de är nu, många. Det här tror jag man har kunnat se hemma också i tider tillbaka.
Vad tycker du är värdefullt i den traditionella kulturen här?
Ja, det var en svår fråga det där.
För ni som kommer hit vill väl ändå inte liksom utplåna deras traditionella kultur?
Nej. Jag kommer ihåg när för många år sedan vi hade en ungdomsgrupp här, en väldigt fin grupp och vi hade ledarna i den gruppen, de flesta jobbade på sjukhuset. Och så kom vi tillsammans en gång i månaden och gjorde upp liksom ett program då för för de här träffarna som vi hade. Och vi kunde ha mellan, ja, mellan 50-100 ungdomar som kom 2 gånger i veckan. Vi hade då tabletennis och pilkastning och spel och sådär. Och sen då efter ett par timmar så hade vi en avslutning då, en liten gudstjänst. Det var väldigt mycket folk och populärt var det. Då hade jag en idé, jag hade köpt en trumma, du kan se den där förresten, står där. Och jag tyckte att jag ville föreslå det, att vi tog in den afrikanska musiken lite i sammanhanget. Och då så sa jag det till de här ledarna som vi var tillsammans då och diskuterade om programmet. Och det blev alldeles tyst när jag talade om den trumman. Och jag frågade om de inte förstod vad jag sa. Jo, sa de, förstår. Jag sa, varför säger ni ingenting? Ja, så sa en av de äldre att han har jobbat länge, han är fortfarande hotad av dem, att om du visste vad vi använde trummorna till hemma i byarna, då skulle du aldrig föreslå att vi tog med dem i ett sånt här sammanhang. Och då berättade han att han själv hade varit tidigare i ett håll på trummat, alltså mera när folk hade dansat, och han sa att du som inte är, hör hemma här, du vet inte egentligen vad det innebär. Och det är okej, nu kan vi ta in trumman, men då får du spela. sa då han till mig. Och sen så blev det blev aldrig något mera. Och jag blev väldigt förvånad då faktiskt, för det hade jag inte väntat mig. Men det är sant att jag visste ju just ingenting. Om mer att man hade hört det här trumman, det hör man ju nu om kvällarna också. Och man vet ju att ofta så när en människa är död så kan de trumma i flera dygn för att trumma tillbaka den dödes andar. Och det är så mycket sånt som ligger i trummanet, och därför så ville inte de ha den in i ett kristet sammanhang.
Mm. Annars tycker jag att man ofta har hört att det är missionärerna som... Annars tycker jag att man ofta har hört att missionärerna har förbjudit trummor.
Ja, det tror jag. Och jag tror att det är säkert missionärer som har inte har varit till något, kanske den hjälp som de skulle ha varit. Och jag vill ju inte säga att vi kanske också säkert också har gjort våra misstag här. Det tror jag, även om man kanske inte kan greppa i något just nu och säga att det här har vi gjort fel, men det har vi säkert gjort. För att vi är så vitt skilda kulturer så att det blir så. Men jag tror som du säger att det är många som har försökt att förbjuda allt det här som har med trummande och annan musik också. Och traditionella rytmer och rörelser som jag personligen tycker om. Men det kanske beror på hur vi är själva också. För jag ser ju det även i svenskt förhållande. Att jag kan ibland bli så glad så jag skulle kunna ställa mig upp och dansa inför Herren. Det skulle jag kunna göra.
Du kanske på sätt och vis passar bättre här då?
Ja, det är kanske därför jag är här.
Mm. Vi är ju lite stelare.
Ja, vet du vad man märker när man kommer hem till Sverige? Det är nästan som man får ett slag i ansiktet, tycker jag. Den här värmen här ute, jag menar inte värmen i klimatet, men hos människorna. Och deras sätt, det är en färgstark, ett färgstarkt liv de lever. Även om de är fattiga och trasiga mycket och så är det en helt annan attityd hos dem som man saknar så när man kommer hem.
Du, är det svårt med att få människorna helt omvända här så att säga? Vill de inte ofta ha kvar sina gamla föreställningar också?
Ja, det är det. För du vet att nu är det olika stammar, men den stam vi arbetar bland, de tror ju väldigt mycket på onda andar och nästan allting, alla sjukdomar, så gott som alla. Det är inte en sjukdom som vi menar, alltså orsakad av baciller och virus och sånt, utan det är onda andar alltså. Och har du blivit uppfostrad i den attityden så är det ju helt naturligt väldigt svårt att plötsligt så kommer det någon som talar om att det här är Det är inte på det viset. Nu tror jag ju personligen själv, jag är så väldigt mycket engagerad i det. Jag tror på verkligheten av onda andemakter. Men jag vet också att Gud kan lyfta en människa ut ur den här fruktan. För det är väl det som jag anser är, du vet, när man talar om hedendom. Då kan man ju undra, vad är hedendom? Och då har jag tänkt så här, att är inte det här den fruktan som människorna lever i? Fruktan för onda andemakter. Att jag törs inte göra det, för tänk om det är någon som går då och köper medicinen hos någon trolldoktor och som kan liksom förbanna mig. Eller kasta någon sorts förbannelse över mig. Det tror de väldigt mycket på. Och jag vet att sånt här existerar.
Men banden bakåt, kontakter med förfädernas andar och så, är det egentligen någonting man behöver fördöma?
Nej, jag tror inte att man kan fördöma det, därför att det är så verkligt för dem. Och det är inte bara att det är en verklighet för dem, det är inte någonting som de inbillar sig, för att det finns en makt i det här. Och jag menar inte att man ska sopa undan tanken på att sånt här förekommer, för det förekommer. Så det vore helt fel om vi sa att det där är ju bara nonsens, för det är det inte. Men det viktiga är, tycker jag, att man kan föra deras tankar in i den verkligheten att de behöver inte leva i fruktan för, de behöver inte frukta för de förfädernas andar.
Tycker du att du själv har fått en vidgad syn på det religiösa under din tid här?
Ja, det har jag. Och ja, det här med onda andemakter och sånt prat, vet du det? Ja, det tänker man ju aldrig, pratar man ju aldrig om hemma. Och det var ju som att komma in i en ny värld, bara det. Och innan jag med mitt tänk kunde försöka att tänka som dem. Jag tror att det finns ingenting jag har bett Gud om så mycket som att kunna lära mig och förstå hur de tänker. För kunde jag det? Jag kan inte det nu fortfarande, helt långt därifrån. Men jag tror att kommer man dit, då har man kommit en bra bit på väg för att förstå dem.
Hur ser du på kvinnans roll här nu?
Ja. Menar du med underordnande och så där, eller med...
Ja, du får ta det. Du kan ta det på vilket sätt du vill. Ja. Kvinnans roll i samhället och kanske i församlingsarbete och så vidare.
Man har ju ofta en känsla av att kvinnan här hos Lambastammen, de äger barnen. Mannen har liksom ingen rätt till barnen. Så att ett barn sjukt till exempel och mamman bestämmer att den ska inte till sjukhuset, så har mannen inte att säga till om. Såvida inte det är nu ett väldigt fint, otroligt fint förhållande i det äktenskapet. Men annars är det kvinnan som bestämmer om barnen, det är hennes barn. Så att om hon dör, så om mamman dör, så är det hennes anhöriga som tar barnen. Och det tycker vi nog är rätt så grymt ibland då, förstås. Men annars så tycker jag de försöker ju att dela upp sitt jobb i byarna. Det är inte bara det att mannen bara sitter, inte som man tänker sig ibland, att han sitter och kommenderar, utan de har sina sysslor båda två. Kvinnan, hon hämtar vatten och sköter sina barn och lagar maten och sopar och tvättar och sånt. Medan mannen, han är ute och han hugger ved, och har de sina åkrar så hjälps de i regel åt med, han gör i ordning själva grovjobbet, tar du bort stubbar eventuellt, men i alla fall gör rent åkern, det är grova jobbet. Sen så är de ofta tillsammans ute och hackar dem med sina hacker, alltså liksom luckrar upp jorden. Men det, jag tror att hon vanligtvis, det är hon som sår majsen då, som det nu är mest. Och sen så har de ju tider då när man ska rensa sina åkrar, och ofta så är de tillsammans. Det är de.
Överhuvudtaget så är det väl ett mer jämställt förhållande i ett sånt här matrilinärt samhälle än ett patrilinärt som ju också finns i Zambia. Där dominerar ju verkligen männen.
Ja, just det. Jo, det jag tror att det är väldigt stor skillnad på det. För här är de... Jag tycker det känns väldigt, väldigt fint ibland. Jag har rätt ofta bott i byar. Kanske bott en vecka. Och då får man ju komma folk in på livet liksom och se hur de jobbar och hur de pratar. Och man sitter med dem på kvällarna vid elden. Och hur de verkligen hjälps åt. Nu är det ju inte så överallt. Men i det stora hela så tycker jag det är rätt så fint här i.
Jag såg i kyrkan var det ju många kvinnor. Jag tror att det var fler än män i alla fall. Är de särskilt religiöst intresserade, tror du?
Du menar kvinnorna här i... Ja, jag tycker det är samma tendens i Sverige och inte bara där. Vi har det nog över så gott som hela på jord. Alltså att det är kvinnorna som är mer aktiva, i varje fall nu, på det kristna området. Och jag vet inte vad man kan förklara det med det att de är känsligare och lydigare. Det tror jag att kvinnan är, faktiskt.
Men församlingsledarna är i allmänhet män ändå?
Ja, här, vi är nog inte så glada för den utvecklingen här. Vi hoppas på en förändring för att många ledare i de olika församlingarna här, de är väldigt rädda om sin position. Oj, oj, oj. Så nu har vi bildat en Women's Association i kyrkan. Och vi ska ha vår första undervisning nu den här månaden. Och det ska bli intressant då. Vi ska få hit då två ledande kvinnor från varje församling. För en vecka som vi ska få tillsammans. Det ska bli roligt.
Mm. Och du själv är ju en av de ledande i det kyrkliga arbetet här.
Ja, jag försöker att vara så mycket en av dem som jag kan. Och... Det är jag också glad åt den utvecklingen. För när jag kom ut här då var man van. Då, jag minns hur jag reagerade när jag kom in i kyrkan första gångerna. Så visade de mig en plats jag hade satt mig då ungefär. Du vet att vi satt idag ungefär i mitten någonstans där. Då kom det en av de ledande i församlingen och tog tag i mig och sa nej, du ska sitta på första bänken. Och jag sa nej, det gör jag inte. För jag tyckte jag kändes, jag ville inte. Men han var envis och då så sa en av de gamla missionärerna att det är lika bra att du går och sätter det där. Men så småningom så har det där suddats ut så att vi sätter oss precis var vi känner. Och nu när jag kommer ut i byarna också och stannar över några dagar så har jag ofta, ja, nästan alltid så har jag med mig afrikaner då och vi bor då tillsammans. De har ofta byggt upp ett litet gräshus då. Och där ligger vi tillsammans och på golvet då, eller på marken och äter tillsammans. Och det är väldigt berikande, tycker jag. Roligt.
Du har ju arbetat med sjukvård här under de flesta av dina år på Mpongwe. Kom man då i kontakt med människors andliga behov också?
Ja, väldigt mycket. Det var en väldigt slitsam tid på ett vis. Jag trivdes väldigt fint i sjukvården. Det var jätteroligt. Människan är ju trasig, inte bara kroppsligt utan hela människan, alltså både själen och anden. Och man var så ockuperad av allt praktiskt jobb då, så att det blev så lite tid över för att sitta ner och prata med en människa om hennes djupaste behov. Men det var väldigt många där ändå som man kom i djupare kontakt med. Och det är väl de som man upplever sen, som man möter kanske nu efter så många år. Man ser att de har blivit gamla och de förstår man inte. En annan har blivit lika gammal. Men man känner att det är något speciellt mellan en sån person som man har fått komma in på livet på ett annat sätt. Inte bara rent medicinskt utan också andligt.
Men nu ägnar du dig enbart åt det andliga här då?
Ja, det gör jag. Jag kan ta någon dag på BB eller sådär om de behöver. Eller på sjukhuset, men nej, det är inte ofta.
Hur arbetar du nu då?
Ja, jag har väldigt många som kommer hit hem till mig. Och jag har nu en lista där jag skriver upp vad folk som väntar på att få komma hit och få prata. För det mesta så försöker jag att gå ner på tidigt på förmiddagen ner till sjukhuset. Och då går jag en runda så långt jag hinner alltså hos patienterna. Jag sitter med dem och man kan prata om lite utav varje. Och där får man ofta en fin öppning till ett problem som kanske finns där som inte skulle ha kommit fram ändå. Jag bara går ner där och är Elisabeth som de kallar mig. Och det tycker jag är väldigt roligt också. Och där kunde man ju jobba fulltid. Och det skulle finnas jobb.
Vad är det för problem människorna har här?
De har ungefär liknande problem som vi har. De har materiella problem naturligtvis på ett annat sätt än vad vi har hemma i Sverige till exempel. Mycket, mycket fattigare, men de har ju inte mycket materiella saker. Och det är nog kanske många gånger en lycka. När man bor hemma hos folk och ser att de klarar sig med en sked och en kniv i hela familjen kanske. Och så några emaljerade skålar och några muggar. Så tänker man, vad ska vi ha så mycket grejer för? De klarar sig så bra, de är glada ändå. Det har jag kanske kommit bort ifrån din fråga nu.
Vad har de för problem, var frågan?
Ja. Vi kommer tillbaka till det vi sa förut om den här fruktan som väldigt många lever i. Och det, du vet, när de inte då tror att de är sjuka på riktigt sätt som vi skulle tro att vi är sjuka, så gror det i deras undermedvetna en idé, vad jag kallar för en negativ meditation. De gnor och gnor på den där liksom, vad är det som, och vem är det som har orsakat nu att jag har fått det här besvärligt i min fot till exempel, eller att jag har den här sjukdomen i mitt bröst eller vad det är någonstans. Och så det är precis som du tänker, det är en bandspelare som går på. Du vet kanske själv det, att man kan ha sådana där negativa meditationer själv. Man lägger sig på kvällen, man har varit med om en motgång under dagen, och så går man och lägger sig, så spelar den där bandspelaren under natten, och du vaknar med samma negativa tankar och vaknar med den på morgonen också. Och i det där så lever man. Och det syns ju på en människa som lever i den här negativa, och den här fruktan som är väldigt negativ, en negativ yttring i en människa. Jag tycker nästan att det är det svåraste som jag ser bland människorna här, just den fruktan som de lever i.
Men kan du ge dem hjälp då?
Inte jag, men jag kan säga tillsammans med Herren så kan jag göra det. Och visa liksom hur, att jag tror inte att människan behöver leva i den här fruktan, utan att man kan samtala om, ta tag liksom i roten till den här fruktan och ta den i nackskinnet liksom och säga att den här är den, och så här är det, och det här kan Herren hjälpa dig med, och där människor liksom får tag i det här så sker det en befrielse, och det har jag sett väldigt, väldigt många gånger. Och det är väl det mest positiva i arbetet, just det här med en befrielsetjänst som jag kanske har för närvarande.
Möter du många äktenskapsproblem här?
Ja, det är väldigt mycket. Ja, väldigt svårt att finna ett äktenskap som är där man älskar varandra riktigt, så där man ser den här kärleksyttringarna, där man kan ta i varandra. Nu är ju det här att de kanske är födda, uppväxta på det viset att man visar inte sina känslor så som vi kanske har fått lära oss på, åtminstone många hemma. Jag vet att det är sådana problem i Sverige också på många, många platser, eller hos många människor. Men det här med att gifta sig, det är ofta som man upplever det som det är mer av en affärsuppgörelse. Att man, ja, jag behöver någon som sopar mitt hus och tvättar mina kläder och gör min inchima, gör min mat. Och sen så är det inget Ja, de gifter sig ju inte på i regel inte så som att de kyrkligt, utan de flyttar ihop och det har blivit väldigt mycket med skilsmässor på det viset, väldigt väldigt mycket. Stor skillnad bara på de här åren som jag varit här. Som många flyttar isär nu, hemskt många flyttar ihop väldigt kvickt och flyttar isär lika kvickt.
Man kan ju välja att gifta sig på två sätt i Zambia på traditionellt vis, och då är det lättare att skiljas, eller enligt den mera officiella europeisk påverkade lagen. Ja. Ni försöker inte få dem att gifta sig kyrkligt?
Nej, vi påverkar dem inte alls åt det hållet. Vi faktiskt aldrig talar om det, annat än om det kommer någon och frågar. För vi tycker att det är så... Det är så bindande på något vis om två ungdomar nu kommer och vill att de ska bli vigda i kyrkan, så säger vi inte att det får ni inte. Men vi uppmuntrar dem inte till det, för att vi är rädda då att efter en tid så är de i alla fall isär. Och då tycker vi att det är skada då. Det hade varit lika bra om de hade flyttat bara ihop.
Är polygami vanligt?
Ja, det är det, och det ser ut som det blir vanligare, tycker jag, faktiskt.
Men det måste ju vara ganska komplicerat att ha flera hustrur i ett modernt samhälle.
Mm. De har för det mesta inte mer än två då, officiellt. Men det är väldigt många kvinnor som är ensamma, alltså som bor ensamma därför att deras man bor hos en annan kvinna. Och så kommer han då tillbaka till sin första hustru kanske, och är där en månad, och så går han tillbaka till den andra, och så lever de. Men det verkar för många som att det är så det ska vara. Vi kan inte förändra situationen.
Du menar att även kvinnorna accepterar det?
Ja, jag menar det. Jo, många gör det.
Jag tror inte att barnen många gånger får illa?
Ja, det måste de ju göra, för de är ju människor i alla fall. Jag vet att det finns den attityden hos människor att de tycker alltså att ett barn det tar inte skada, det är ett barn här alltså. Men jag kan inte se att det är någon skillnad på ett barn här och ett barn i Sverige till exempel. För får jag kärlek hos mina föräldrar, så tror jag att det påverkar mig när jag blir vuxen, och så måste det vara här också. För det man ser så väldigt sällan är människor gråta här, och jag har försökt att fråga många som jag nu har fin kontakt med sådär. Och de kan inte förklara, de kan liksom inte förstå varför jag frågar om det. De kan inte se vad det betyder, varför ska vi gråta? Och jag undrar om inte det beror på att från första början så har de blivit fostrade liksom att de ska inte visa vad de känner. Utan det måste ju bli nedstoppat här i den här påsen. Och finnas där i alla fall i det undermedvetna. Och därför tror inte jag att de kan riktigt bli så där riktigt fria. För jag tror att det är som med oss alla människor. Vi behöver någon att prata med. Det tror jag. Jag tror att alla människor behöver det. Var vi än kommer ifrån. Jag kan inte se att de här människorna är annorlunda än vi till exempel. Vi har ju våra grundelement liksom. Alla människor. Om vi är födda i Afrika eller i Sverige, så tänker jag mig att vi har samma undermedvetna som vi stoppar ner det ena efter det andra.
Ser du på alkoholen som ett stort problem här?
Ja, det är ett väldigt stort problem. Har blivit otroligt stort på senare år. Väldigt mycket.
Men kan man göra någonting?
Ja, du... Det verkar ju en omöjlighet. Jag brukar vägra att tala om omöjligheter. För jag tror inte att vi ska göra det. Det finns alltid vägar som inte vi ser. Men jag kan inte se någon riktig klok åtgärd som man ska kunna komma med. Vi har ju till exempel president Kaunda nu. Han är ju själv ett föredöme där. Jag tror inte ens han dricker kaffe eller te. Och jag vet att det är flera inom högre poster också som är föredömliga i sitt leverne, men det hjälper ju inte bara det. Men det är ju väldigt roligt. Men det blir ju liksom fler och fler såna här ölställen runt omkring oss. Så vi håller på nu, vi mörbultar Gud nu, vi ska försöka den vägen, för jag kan inte se det på någon annan lösning. Det är precis så som hemma i Sverige, så vet jag nu att varje sista fredag i varje månad under 1980 så är det en speciell förbön just när det gäller alkoholproblemet och abortsituationen i Sverige. Och jag tror på det, för jag tror att det är det mäktigaste vapen vi har som kristna. Så just det här, inte bara en slentrianbön, utan att verkligen det blir jobb då. Alltså, att då man blir ense tillsammans med några andra om att det här, det ska vi inte tolerera, för det här det är till bara till en förstörelse av en nation, då kommer det ju inte från Gud. Och då tror jag man kan gå till honom på.
Så det är alltså en av dina stora önskningar för framtiden i arbetet här, att ni ska, att det ska bli en ändring,
ja,
i alkoholfrågan. Mm.
Ja, oh ja.
Har du några andra önskningar?
Det är många önskningar. Jag skulle vilja se församlingarna. Jag skulle vilja se en mer utjämning i församlingen. Det har vi också talat om, just det här med att det finns ledare som sitter uppe på församlingen och som inte släpper in någon ny evangelist, någon ung kille som har kommit kanske från en bibelskola och har entusiasm och giver och skulle kunna komma in i ett nytt liv. Men därför att han är ung och de sitter där som stubbar, det skulle jag vilja ha en ändring på, för det tror jag skulle betyda väldigt mycket. Och att också kvinnorna får en helt annan, att de får ett annat insteg i församlingen, får bli mera, komma mer, medverka mer liksom i en gudstjänst än bara liksom ha sitt för sig liksom.
Du tror att missionen har en roll även i fortsättningen i det här landet?
Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt.
En fråga som kanske skulle ha passat tidigare, men man kanske ska ställa den. Upplever ni konkurrensen mellan olika missioner här i närheten?
Nej, det inte alls.
Men ni har ju till exempel katoliker på ganska nära håll.
Ja, men alltså, vi har inget samarbete, vi har inget motstånd, vi har de jobbar liksom för sig, och för det är ju så väldigt stora områden, så man behöver inte nå konkurrera. Vi ser ju att katolikerna har kommit in liksom på de områden som där vi har haft församlingar. Det ser ut som att det är en ganska vanlig situation, det att katolikerna kommer där det är verksamheten förut. Det är inte bara i Zambia som man har funnit ut det. Men vi har ju samarbete när det gäller det sociala, liksom sjukvård, och Inga till exempel har rätt så mycket med båda de två stationerna här att göra med vaccinationer och allt det här, så hälsovård som de uträttar på olika håll. Så vi är inga antagonister. Och i övrigt finns då en liten pingstförsamling här borta också. Men där har vi ju inte alls någon, varken någon motstånd eller... Det kan vi ju för samarbeta då. Och så Jehovas vittnen förstås, de är starka i Zambia. Väldigt, jag tror att de ligger väldigt långt i procentuellt. Just det, jag tror att de tätar listan av antalet Jehovas vittnen i världen, Zambia.
Ja, grannländerna har de ju blivit förföljda.
Ja, det har de, men inte här. Det gör de inte det. Och jag tycker här nu så har vi varken ser eller hör dem särskilt mycket. För 10-15 år sedan så försökte de nog väldigt ofta liksom att komma in i, speciellt på sjukhuset med sin förkunnelse, och de kom aldrig fråga, utan de gjorde det när vi hade lämnat sjukhuset, så kom de in, och sen när vi kom tillbaks då, till exempel på lunchtid, då brukar de passa på. Så det, men det är precis borta. Vi har aldrig haft någon... vi har inte haft mycket med dem att göra. Liksom att vi har diskuterat med dem eller så. Utan de har mattats av på något sätt. Jag vet inte hur det har skett. Men så är det. Men annars de är väldigt starka på längre bort här. Bortom en Pongwe.
Ja. Vad har vi missat?
Ja.
Är det här ditt hem nu? Kan du tänka dig att stanna här resten av livet?
Ja, jag känner det som mitt hem. Men, och nu kan jag tänka mig att stanna här för resten av livet. Men jag tror inte att jag ska göra det. Jag tror att när jag är färdig här liksom så... jag vet inte vad jag säger, gammal. Eller, så tror jag att jag ska åka hem. Jag vet inte om det är så bra att man stannar kvar här när man blir pensionerad och gammal. Jag vet inte det. Jag tänker så här, jag tänker inte från folkets sida här, utan jag tänker från de sida som mina kollegor liksom. För att ju äldre man blir mer beroende blir man kanske av andra människors hjälp. Förstår du vad jag menar?
Och då tänker jag. Här brukar ju samverna själva, de förlitar sig på sina familjer när de blir gamla, eller hur?
Ja, det gör de. De har ju inte några tankar på ålderdomshem och sånt där som vi har. Men jag tror nog att det är riktigt faktiskt att man inte ska vara till belastning för någon annan här, för att de har ju mycket nog ändå. Men som det är nu så känner jag mig att jag har kommit hem. Nu har jag kommit hit. Mm.